Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej och varmt välkommen till I Am-podden. I förra veckan rundade jag av den metafysiska resan. En miniserie i 4 delar, podd 140-143, om du är nyfiken på att lyssna. Idag tänkte jag prata om något som jag återkommande reflekterar över. Eftersom jag ju i de här poddarna som, även om de har yoga som röd tråd, ändå berör en väldig massa olika ämnen. Och då tänker jag återkommande, vad kan man prata om idag och ändå anses som varande hyfsat normalt seriös i olika sammanhang? Ryms den här eller den där tanken inom det så kallat politiskt korrekta in i den där ibland så oerhört smala åsiktskorridoren? Vilka tankar och åsikter är för dagen acceptabla hos alla de där självutnämnda faktacheckarna som gärna misstänkliggör allt och alla som dristar sig till att ge uttryck för en enda egen tanke, en kritisk åsikt, ett enda litet ifrågasättande. Vi har ju ett antal begrepp som vi lite slentrianmässigt klistrar på sånt på våra meningsmotståndare i alla möjliga sammanhang. Vi kallar dem oseriösa, populistiska, konspirationsteoretiker, kappvändare, foliehattar med mera. Jag tänkte att vi lite kort skulle belysa några av de här begreppen för att sen fokusera lite extra på just foliehattarna som jag ju själv kanske egentligen borde sorteras in under. Jag som i de här sammanhangen säger en massa saker som till exempel att yoga är ren kvantfysik. Det här århundradets viktigaste kompetens. Och en massa andra, ska vi kalla dem rätt galna saker. Jag vet, man kan ju bli evig foliehatt för mindre än så. Men jag återkommer till det strax. Jag tänker att vi börjar med de populära populisterna. För det här är ett begrepp som förutom att det ger en sådär en 70 miljoner Google-träffar ofta används av politiker och i media för att klanka ner på motståndare och allmänt misshagliga debattörer. Samtidigt, trots att det används ofta i den allmänna debatten så saknas rent akademiskt en tydlig definition av begreppet. Populism används väldigt olika. Ibland som bara ett generellt nedsättande uttryck om olika missnöjespartier till exempel eller för att antyda någon form av extremism eller bara spottas ur sig tid och otid som rent publikfrieri. Ja, men de är bara populister. Populismen följer inte heller den vanliga höger-vänsterskalan. Verkar inte vara förknippad med någon specifik politisk åskådning utan populism kan vara både höger- och vänsterorienterad. Begreppet kappvändare. Det är däremot något som många gärna förknippar just med politiker och med alla slags politiker. Det myntades redan under antiken, alltså för nästan 2000 år sedan. Och användes då som nu som ett sätt att beskriva totalt hållningslösa personer. Och idag kan i princip hela vårt politiska skrå sorteras in under den rubriken. Oavsett om de står där med sina kolbitar och falukorvar i olika varurörelser eller ena dagen säger att vi aldrig kommer gå med i NATO. Där samma person kort senare argumenterar för hur oerhört viktigt det där medlemskapet faktiskt är. Eller med darr på rösten säger att i deras Europa bygger vi inga murar. För att några månader senare göra just det, stänga gränserna. Vi hör de där kappvändningarna hela tiden. Och det fnissas högljutt i de breda folklagrens fikarum mot alla otaliga exempel på det där fullständigt hållningslöst sladdriga inom politiken. Förmodligen är det ett viktigt anställningskrav inom i princip alla politiska partier, det där hämningslöst hållningslösa kappvänderiet. Konspirationsteorier och teoretiker har alltid funnits. Att söka någon slags mening kring allt som sker och en förståelse av hur världen egentligen fungerar, det är något som vi alla gör. En överlevnadsmekanism. Konspirationsteorierna blir där ett av flera olika sätt att försöka förstå och förklara världen. Under de senaste årtiondena, när världen blir allt mer komplex, så har också konspirationsteorierna vuxit i omfattning, både i Sverige och internationellt. Ett flertal studier pekar idag på att en majoritet av befolkningarna i de flesta länder tror på minst en konspirationsteori. Här i Sverige så har enligt forskarna en inte obetydlig andel av svenska folket en så kallad konspiratorisk läggning. Och man kan ju lite konspiratoriskt undra om det här på något sätt hänger samman med att yoga blir allt populärare. Nu på sjätte plats på 10-topplistan över vad alla vill träna enligt svensk idrottsstatistik. Kan det möjligen vara så att yoga göder det konspiratoriska i oss, undrar vän av ordning. Lite konspiratoriskt. Punkt, punkt, punkt. En sak som påverkar det här, ett av flera varför till att vi tror på konspirationsteorier, det är att vi helt enkelt inte litar på den där så djupt hållningslösa makteliten. Speciellt inte i länder med tydligt korrupta ledare. Där är det vanligt med konspirationsteorier. Vi märker ju att de ljuger, kommer alltid fram till slut på ett eller annat sätt. Så vi utgår från att de ljuger om allt, mest hela tiden. Och då skapar vi olika alternativa förklaringar till de officiella. När det blir svårare, allt mer omöjligt att tro på vad de säger, skapar vi egna idéer och ibland mer eller mindre fantasifulla förklaringar kring vad som sker bakom kulisserna i maktens korridorer. Vi tror inte på kappvändarnas förklaringar, helt enkelt. Och så sociala medier sen då. Det är också värsta grogrunden för det här rena konspirationsträsket på en del ställen. Och vi fnissar lika högt i fikarummen åt de där så kallade faktacheckarna. Största skämtet på senare år. Och så kommer vi då till foliehattarna. Foliehatt. Hör jag som yogi till det skrået? Jag som på fullt allvar pratar om chakran. Fulla av prana. Prana som genomsyrar och expanderar hela universum. Woho! Om jag är det, en sån där, vad är då en foliehatt för något egentligen? Man brukar använda begreppet som en ytterst nedsättande, förringande benämning på en person som anammar, sprider och tror på det man benämner som pseudovetenskap och som älskar de där konspirationsteorierna jag pratade om nyss. En foliehatt ska man definitivt inte ta på något som helst allvar. Snudd på psykfall faktiskt. Obefintlig eller bristande källkritik brukar vara utmärkande drag för oss foliehattar. Samtidigt, en lite spännande knorr med oss foliehattar, det är att ibland så stämmer våra galna tankar och idéer. Ibland så. Foliehatt idag, sen ja, nya rön har framkommit och plötsligt hjälte imorgon. Jag tänkte dra två sådana tydliga foliehattsexempel för att åskådliggöra det här. Och jag börjar med läkaren Ignaz Semmelweis. Han hade en hel folierulle på huvudet. Oj, 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 rena psykot. Han blev i mitten av 1800-talet utskrattad, hånad, förlöjligad av hela det europeiska läkaretablissemanget. De tyckte han var helt knäpp, full av pseudovetenskap. Så vad hade han för galen teori då? Jo, på 1840-talet så var dödligheten i Europa väldigt hög bland födande kvinnor, speciellt när man födde på sjukhus, där man ofta drabbades av det som kallas för barnsängsfeber. Dödligheten låg på 13%, det vill säga 13% av 100, eller 13 av 100 kvinnor dog när de födde. Den unge läkaren Semmelweis, då bara 28 år ung, han funderade mycket på om det fanns något samband mellan kontakt med obducerade lik och barnsängsfeber. Så lite på känsla så införde han en policy på sin klinik om att alltid tvätta händerna med klorerad kalk mellan obduktionsarbete och undersökning av levande patienter. Och dödligheten hos de födande kvinnorna sjönk från 13 ner till 2%. Han såg sen dessutom till att alla instrument som kom i kontakt med patienter under förlossning rengjordes ordentligt. Och den lilla rutinen utrotade nästan helt barnsängsfebern från hans avdelning. Succé eller? Nej. Det medicinska etablissemanget erkände inte Semmelweis upptäckter. Här var ju bara någon slags pseudovetenskap som han kom dragande med, sa man. Hans teorier ansågs helt sakna vetenskaplig grund. De gick helt på tvärs emot den dåvarande vetenskapliga inställningen. Den då vetenskapliga sanningen som sa att sjukdom berodde på obalans mellan grundläggande kroppsvätskor. En teori som kallades dyskrasi. Hade begreppet foliehatt funnits på den tiden så hade de lindat in hela grabben i folie. Sen var det nog också så, lite off the record, att läkarna inte heller gärna ville erkänna att de hade orsakat en sån väldig massa dödsfall. Tiotusentals dödsfall. Semmelweis motarbetades grundligt och intensivt och fick sparken. Och denna motkraft agerade sen på i alla sammanhang mot honom under många år, där hans hälsa tog rejält bestryk. 1865 lurades han att besöka ett sinnessjukhus där han blev inlåst och sen svårt misshandlad av vårdaren när han försökte fly. Stryk, på med tvångströja, inslängd i isoleringscell. De skador han hade fått under misshandeln blev infekterade och 2 veckor senare så dog han där. Sen var den besvärliga foliehatten Semmelweis äntligen borta. Det var då. 30 år senare kom han på det där med bakterier. Och då började man lite motvilligt tvätta händerna. Fatta hur många kvinnor som hann dö innan dess. I modernare tid så har man lindat av Semmelweis den där foliehatten, satt hans ansikte på frimärken, rest statyer, uppkallat sjukhus, museer, universitet. Man har till och med döpt en egen liten planet efter honom. Inte så illa pinkat av en gammal pseudovetenskaplig foliehatt. Eller? Punkt, punkt, punkt. Ibland handlar verkligen foliehattandet om timing och ingenting annat. Mitt andra exempel berör lite av det jag sa inledningsvis om det där med den praniska energin som yogan pratar om, som jag gärna pratar om. Prana som genomsyrar och expanderar kosmos. Förr i världen så pratade man om eter. Ett osynligt grundelement som genomsyrade tomma rymden, vakuum. Historien om hur etern blev foliehattsdomän för att sen bli kvantfysik och nollpunktfält. Den historien börjar för 2400 år sedan med Platon. Han pratade om världsalltet som uppbyggt av 4 element. Jord, vatten, eld och luft. De svarade mot platonska kroppar eller polyedrar som är en slags grundläggande geometriska figurer som man tänkte förkroppsligade gudomliga idéer och hela världsalltets skapelse. Och eftersom det fanns 5 polyedrar men bara 4 grundelement så la Aristoteles så där lite elegant till rymd eller eter. På 1600-talet så blev eter ett begrepp som användes för att förklara olika fysikaliska fenomen. Bland annat hur gravitation och ljus överförs mellan jorden och solen fast de inte står i direkt förbindelse med varandra. Isaac Newton bland annat gjorde beräkningar på eterns egenskaper. 1897 så gjorde de amerikanska fysikerna Michelson och Morley ett berömt experiment där de mätte om ljusets hastighet påverkas av jordens rörelse i förhållande till etern. Men de hittade ingen eter. Och det negativa utfallet av det experimentet ledde över tid till att hela idén om etern övergavs. Alla som efter det hävdade att det fortfarande fanns någon eter blev till just foliehattar. Det var ju bevisat att det inte fanns någon eter. När Einstein la fram sin relativitetsteori så lät han vakuumbaserade kraftfält ta över den klassiska eterns roll. Idag, över 100 år senare, så pekar flera forskare på stora brister i Michelson och Morleys experiment där man idag får helt andra resultat. Och även om det än idag saknas en komplett övergripande teoretisk modell så pratar kvantfysiken om det underliggande nollpunktfältet som genomsyrar allt, som är fyllt av nollpunktsenergi. Som har setts och beskrivits som, man skulle kunna säga, ett återinförande av eterbegreppet i fysiken igen, fast i ny kostym och med nytt namn. Med kvantfältet som en modern form, en modern benämning av just eter. Så eter blev kvantfält som enligt flera nutida forskare är just en slags eter. Alltså av med de där foliehattarna igen. Suck. Punkt, punkt, punkt. Och hur hänger det här ihop med prana då? Kvantfysikern och Nobelpristagaren Richard Feynman är en av de som har beräknat hur mycket faktiskt kraft som finns i nollpunktsenergin i vakuum. Han hävdar att kraften i det som motsvarar en enda matsked vakuumenergi, en matsked tomrum, alltså en matsked ingenting, hämta hem den matskeden från tomma rymden full med ingenting, energin i den matskeden räcker till att koka alla världshaven, och det motsvarar nästan 1,4 miljarder kubikkilometer vatten kan kokas bort med en matsked ingenting, säger Nobelpristagaren och kvantfysikern Richard Feynman. Mycket kraft i en liten matsked. Och om en matsked räcker så långt, när vi då tittar på hela stora tomma rymden överallt genom hela universum, då pratar vi om kraft med kapacitet att bokstavligt talat expandera hela det där kosmos. Vilket det gör. Big Bang och allt det där. Begreppet för att förklara det faktum att universum expanderar och att den utvidgningen accelererar. Det vill säga kosmos som är jättestort. Forskarna säger kanske mer än 90 miljarder ljusår diameter, innehållande 2000 miljarder galaxer. Det utvidgar sig fortare och fortare, det accelererar. Och forskarbegreppet för att förklara det här, det är mörk energi. Att forskarna säger mörk, det är för att de inte fattar eller kan mäta vad det egentligen handlar om. Men de kan se att den där energin, den mörka energin finns, den som accelererar universum. Och enligt forskningen så utgör den energin ungefär 72% av allt som finns. 23% är sen mörk materia som man inte kan se eller mäta, men som man kan förstå att den finns. Och resten, alla de där miljarderna galaxer, det vi kan se, det utgör mindre än 5% av helheten i universum. Och allt det här accelererar. Upptäckten av denna allt genomsyrande universum expanderande energi som bland annat ledde till Nobelpris 2011 där Hubble-teleskopet observerade avlägsna galaxer, supernovor i dem. Där tittade man bland annat på universums expansionstakt över tid och det visade sig att det faktiskt går fortare. Kosmos accelererar, någon eller något trycker på gasen hela tiden. Det går fortare och fortare, inte bara lika fort utan fortare och fortare. Allt det där enorma accelererar snabbare. Fatta hur mycket energi som krävs för det här. Jättemycket. Frågar man då de gamla yogiska källskrifterna, de där som 1900-talets största kvantfysiker läste noga, så säger de skrifterna att det finns en osynlig energi som genomsyrar och expanderar hela universum. En osynlig, det vill säga mörk energi som yogan kallar prana. Potato, potato, mörk energi, prana. Same, same som vi säger i branschen. Det är inte konstigt att kvantfysikens fäder för 100 år sedan var djupt imponerade av vedaskrifter och panishader. Det fanns ju ren kvantfysik att hämta där. Raljerar Yogi Boll, som i talande stund på, håller på och virar av sig foliehatten. Punkt, punkt, punkt. Här i online-tjänsten iamyoga.online har vi inga foliehattar, men det finns en väldig massa häftig kvantfysisk yogameditation. Här finns hundratals enskilda övningar och meditationer, hundratals kortare och längre pass, ett 40-tal tematiska kurser, en självstudiekurs om medvetenhet och hälsa, vacker meditationsmusik och mycket annat. Testa i lugn och ro utan förpliktelser. Testa och provsmaka igen på olika sätt på egen hand. De första veckorna är helt kostnadsfria och det är ingen bindningstid. Win-win. Och så förstås 2024 års nytillskott, den helt nya självtränings- och instruktörsutbildningen Now, som fick över 50 deltagare den första månaden. Där du väldigt enkelt och kostnadseffektivt, när det passar dig, kan utbilda dig både i att träna yoga själv och kunna lära ut enkel, dokumenterat effektiv yoga till andra. Om du vill smaka, testa på IAM, se vad det här är för något och hur lättillgängligt allt det här faktiskt är, kika in på hemsidan iamyoga.online där allt handlar om hur du enkelt, yogiskt kan skapa balans, insikt och ökad rent kvantfysisk medvetenhet i dig själv. Hör av dig om du har frågor eller reflektioner kring allt det här. Du hittar kontaktformulär på hemsidan. Du kan också gå in och kommentera via IAMs sociala medier. Varmt välkommen att testa en av det här århundradets allra viktigaste kompetenser. Vi hörs! Mitt namn är Göran Boll. Det var jag som skapade Medyoga och grundade Medyoga-institutet. Sedan 90-talet och framåt har jag introducerat yoga i näringslivet, in i svensk forskning och in i den svenska hälso- och sjukvården, där Sverige idag är världsledande på yoga direkt för patienter. Framtiden för mig handlar om I am. Yoga för medvetenhet och hälsa. Läs mer om kurser, online-träning, utbildningar med mera på hemsidan iamyoga.online. Följ oss gärna på sociala medier. Och tycker du om de här poddarna så tar jag tacksamt emot om du vill gå in på iTunes, Spotify och där poddar finns. Och ge mig ett betyg så vi blir fler som hittar in i yogans värld. Tack för att du lyssnar och delar.